Tack för ditt eget ord som är levande och verksamt och som vittnar om dig, Herre, den här dyrbara gåvan som vi har. Att vi genom ditt ord, Herre, kan få kunskap om den du är. Låt nu budskapet som jag har bett och förberett inför den här förmiddagen komma fram klart och tydligt. I Jesu Kristi namn. Amen. Jag lekte med tanken att jag skulle inleda den här predikan med kanske den konstigaste inledningen som möjligtvis har varit i den här församlingen. Nu bangar jag lite, så jag gjorde inte det. Men jag ska återberätta lite grann vad jag hade i tanke. I mitten på 90-talet så fanns det en tv-reklam. Ett gäng män sitter samlade i ett rum. De har fest och sen är det någon som uttrycker i musiken där: var är brudarna? Och sen ringer de en snubbe och så frågar han: tjena Reine, vet du vad brudarna är? Och så frågar han: har ni fest eller? Nej, så skrattar de. Och så zoomar kamerabilden ut med att brudarna är hemma hos Reine och checkar chips. För han har OLV-chips. Han har någonting som de andra saknar. Något som de andra inte har. Ja, jag ser lite igenkännande fniss i lokalen. Det finns en tanke med det här, var lugna. Det finns en tanke med den här bilden. Grejen är, det som fanns, det som var anslaget i den reklamfilmen, det som chipsföretaget OLV försökte lyfta fram, var ju att till konsumenten att de har någonting som andra saknar. De har någonting som andra inte har. Och just det här så har jag tagit fasta på inför predikan idag. Och formulerat det här som en fråga. Vi. Har vi någonting som andra saknar? Har vi någonting som andra inte har? Ett nytt år står vi inför. Och många tänker, man kan ibland nästan som känna den här känslan att man går in i ett nytt år. En övergång, man är på väg in i någonting nytt. Kan ibland stimulera förmågan till att ta nya tag. Ni vet allt det här med nyårslöften och alla de här bitarna. Nu ska jag ta tag i de här sakerna i mitt liv. Men en så här upplevelse att gå in i någonting nytt så kan också ibland väcka frågan om fortsättning. Är det värt att fortsätta med det som jag gör? Är det värt att fortsätta på den här banan? Är det värt att fortsätta på den här vägen som jag har varit på hittills? Och som kristen församling och som troende. Är det värt att fortsätta med det som vi gör? Är det värt att fortsätta med det som vi gjorde 2018 in i 2019? Utifrån att vi tänker, eller gör vi det, att vi har någonting som andra saknar. Vi har någonting som alla inte har. Om man googlar varför är kristen tro unik, som jag gjorde här i veckan, så får man en del svar. Kanske hade kunnat framgå tydligare, tycker jag, på de sajter som jag nu läste på och var inne på. Men ändå så kom slutsatsen där, förr eller senare, att man menar att kristen tro är unik på grund av Jesus. För att Jesus är unik. Det resonemanget kom till sist. För det som jag var inne och tittade på. Vad säger Bibeln om Jesus? Vad säger Jesus om sig själv? Jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig. Det tror du fast vi inte hade pratat om det. Det båda gott. Jesus är sanningen. Bibeln vittnar om Jesus. Och summan av hans ord är sant. Summan av hans ord, dina ord, är sanning. Jag ska inte riktigt släppa den här inledande frågan ännu. Har vi som församling någonting som andra saknar? Eller vad har vi? Om man vänder på det då. Vad har vi som andra kanske saknar? Vad har vi som inte alla har? Om vi tänker lite på vad vi har. Vi befinner oss i en lokal just nu. Vi har en lokal sedan många år. Sedan 1934 har församlingen huserat på den här platsen. Även om det såg lite annorlunda ut och har blivit en del ombyggnader och diverse. Så på den här platsen så har den här lokalen har församlingen varit i. Det är väldigt praktiskt att ha en lokal. Den här lokalen ligger väldigt centralt i stan. Men det är inte någonting unikt. För det finns andra lokaler. Och det finns andra lokaler som är väldigt centralt belägna i Oskarshamn. Så att ha en lokal så här, även om det är bra och praktiskt, så det är ingenting unikt med det. Vad kan vi ha med för något då? Verksamheter har vi av diverse slag. Eller hur? Det har vi. Och det här är bra saker som vi gör. Annars skulle vi väl inte hålla på med det. Det skulle vara lite dumt att ägna sig åt någonting som man inte tycker är värt att ägna sig åt. Vi har verksamheter, men det har också många andra, alltså föreningar och organisationer. Så att ha en verksamhet är inget i sig, någonting unikt. Det finns andra liknande sammanhang som ägnar sig åt verksamheter. Fika och gemenskap. Det har vi. Det är trevligt. Vi har en församlingsordning som passar bra till det. Det är jätteviktigt. Det behövs. Både fika och men gemenskapen också naturligtvis. Men inte heller så är ju det här någonting unikt för oss. Det finns kaféer i stan, det finns andra organisationer och föreningar återigen som erbjuder gemenskap. Så att fika och gemenskap är inte unikt eller speciellt på det sättet. Vi har sång och musik. Eller hur? Vi har sånger som presenterar evangeliet och det kristna budskapet med texter. Och det här är ju självfallet unikt på ett sätt på grund av vad de förmedlar. Men sång och musik i sig så är ju inte heller någonting unikt. Det finns överallt i diverse former och sammanhang. Nu börjar det närma sig. Vi har bön. Eller hur? Vi ber. Och det som är unikt för oss är att vi ber till den levande guden som hör oss och som även ger löften om att svara på bön. Bön är speciellt och vår bön kan inte jämföras med annan typ av bön. Men likväl så finns det, bön är inte speciellt för oss i den bemärkelsen som företeelse. Det finns andra som ber. Det vet jag om. Nu har jag ju räknat upp flera företeelser som vi har, som i och för sig är unika, men som även kan finnas i andra sammanhang och på andra sätt. Och då måste vi ju till slut fråga oss. Finns det då någonting som vi kan säga att vi har med en fas som andra saknar? Någonting som är helt unikt för oss. Vi har Bibeln. Guds eget ord. Det finns bara en Gud och han har bara ett ord. Han har bara en skrift. Och det är Bibeln. Och den har vi tillgång till. Unikt för att det är Guds tilltal till människor. via andra människor till den här världen. Det finns andra religioner som kan hävda liknande sak, men det stämmer helt enkelt inte, och det är inte sant, för det finns bara ett Guds ord. Och vi känner det för Bibeln. För det är ju utifrån Bibeln som vi förstår oss själva som kristna, förstår våran tro. Det är utifrån Bibeln som vi ber. Om någon ber så ska han be i enlighet med Guds ord, står det på något ställe. Det är utifrån Bibeln som vi hämtar stoffet för våra sånger. Vi sjunger sånger och skriver texter, sångtexter som då presenterar evangeliet. Och ofta så är det texter som är starkt inspirerade av Bibelns budskap eller bland rena citat av bibelord, bibelsammanhang och så vidare. Jag vet att det kan låta väldigt självklart, men Bibeln är helt enkelt något av det viktigaste som existerar i den här världen. Något av det viktigaste som vi har tillgång till. Något som vi har fått att förvalta. Och vägen framåt, som är temat för idag, som jag tror för vår församling, men även för kristenheten i stort, är en väg där Bibelns budskap blir prio ett för oss. Och finns till som en vägvisare för att leda oss rätt i den samtid som vi möter och befinner oss i. För sanningen som sagt, den hittar vi i Bibeln. Summan av hans ord är sanning. Det har av och till påpekats, ni har hört det här tror jag, att man brukar säga att som kristen så är det viktigt att vara införstådd både med Bibelns innehåll och det som händer och sker i samhället. Och man brukar ta den här bilden om att ha, man säger att det är många som har sagt ungefär samma, något i samma stil. Man ska ha Bibeln i ena handen och typ dagstidningen i den andra. Då bara för att visa där att man måste vara med helt enkelt och känna till bägge delarna. Senast i fredags så var det en ledarartikel i tidningen Dagen där underrubriken var utmaningen 2019 att tolka samtiden genom Bibeln. Och just återigen så citerades då det här viktiga om att Bibeln i ena handen och tidningen i den andra. Ett citat där från en känd teolog som fanns med. Ta er Bibel och ta er tidning och läs båda. Men tolka tidningen genom bibelordet. För den här ordningen så är faktiskt helt avgörande. Fortfarande i vår tid. Samtiden, samhället behöver tolkas genom Bibeln och Bibelns budskap, inte tvärtom. Och varje kristen generation så måste själv aktivt bestämma sig för vilken plats som Bibeln ska ha i deras liv. Varje generation behöver själva ta det beslutet. Det går inte att ta över något förhållningssätt som tidigare generationer har haft. Man behöver själv aktivt ta ett sådant beslut. Och utmaningen som det står här, att tolka samtiden genom Bibeln, så är väldigt angeläget för att inte minst, alltså det motsatta är fullt möjligt. Det är fullt möjligt att läsa Bibeln genom alltså samtidens synsätt och värderingar. Vilket ju får som resultat att det kristna livet och församlingens liv så anpassas faktiskt då till rådande trender och normer som finns i samhället. Samhällets värderingar får auktoritet över Bibelns värderingar. Och det, som sagt, självklart kommer det att få påverkan på både enskilda troende och kristna församlingar. Hur man prioriterar, värdesätter och så vidare. Och vi, det är viktigt att alltså ingen av oss är immuna mot de här påtryckningarna som man kan säga finns i samhället. Världens mest sekulariserade land brukar man säga om Sverige. I vilken mån det stämmer eller inte är väl kanske mindre viktigt. Men visst är vi medvetna om att det finns. Visst är vi medvetna om de här tankesättet och att man inte räknar med Gud och så vidare. Självklart. Självklart vet vi att det finns och självklart så blir vi påverkade av det. För några år sedan så samtalade jag med en person som hade varit pastor i många år. Och vi pratade om den här utmaningen med att det kan vara svårt ibland att det finns troende i olika läger som tänker och resonerar väldigt annorlunda om en sak. Jag känner till det här. Människor som är kristna och alla har tron på Jesus gemensamt. Men i olika frågor så kan man tänka väldigt annorlunda i förhållande till varann. Och man kommer fram till ibland vad som kan se ut som väldigt olika slutsatser. Och vi pratar en del om det här och vad det kan bero på och vad det här skulle kunna leda till på sikt. Och jag minns att hon svarar väldigt kortfattat att hon trodde att striden kommer att gälla synen på Bibeln sist och slutligen och Bibelns auktoritet i våra liv. Och när hon sa så här så jag höll ju med henne, det gjorde jag. Samtidigt som jag tänkte att ja, det är väl inte kanske riktigt så. Det är något mer mångfacetterat kanske man kan säga det. Men efteråt så har jag tänkt, nej, det kanske inte är svårare än så, sist och slutligen. Att det är synen på Bibeln, Bibelns ord och auktoritet i en kristens liv som faktiskt avgör om vi som kristna och som församlingar fortsätter att gå i Jesu fotspår och följa efter honom eller om vi går vilse. Och därmed då också löper risk att leda andra vilse. Det står ju om en blind som leder en blind. Det brukar inte sluta bra. Det brukar hamna i gropen. Båda två, det är lätt hänt. Saker och ting förändras. Uppfattningar i olika frågor förändras också över tid. Och det här kan både vara bra och rätt och absolut nödvändigt. Och det här har också skett ibland kristna. Men det kan ju också innebära att en del av de här förändringarna som har kommit till gällande synsätt och förhållningssätt till olika saker inte är till det bästa för kristenheten i stort utan tvärtom. Att det kan vara dåliga, riktigt dåliga förändringar. Exempel då på när samtidens normer och trender ger ett större inflytande i människors liv, i kristna människors liv, än Bibelns budskap. Och här så finns det bara en väg. Det finns bara en väg framåt. Och det är att möta samtiden, möta samhället och människorna grundade och fasta i Guds eget ord. Bibeln. Att vara grundad i Guds ord så ger riktning, ger rätt riktning. Ditt ord är... och ett ljus på min stig. Ordet, Bibeln... en lykta för mina fötter. Det blir ett ljus på våran stig. Den här boken så är inte alltid så lätt heller. Inte så lätt att ta till sig allt som står och förstå allting. Men ett vägval som jag tror ett vägskäl där vi är tvungna att välja väg som faktiskt avgör allting är ifall vi ska tro på att Guds egen ande har varit involverad i tillkomsten av de här texterna eller inte. Bibeln så är ett mänskligt projekt på det sättet att Bibelns böckerna här, de är skrivna av människor som har levt, lärjungar de flesta. Och de var vid sina sinnens fulla bruk när de skrev de här texterna. Det var inte så att de kom i trans och någon kraft, helig kraft tog över dem och sen skrev dem utan att veta vad de gjorde. Nej. Utan det var människor som du och jag, kött och blod, som har nedtecknat orden som finns i den här boken. Men Gud har en förunderlig förmåga att kunna få sina planer att gå i fullbordan. Och det innebär bland annat att han samarbetar med oss människor på ett sätt så att det blir som han har tänkt. Och Bibeln är det yttersta beviset för det. Bibelns ord och budskap så äger ju faktiskt en förunderlig förmåga till att påverka människor som kommer inom hörhåll på något sätt. I Romarbrevet 10 och 14 och framåt så får vi lära oss. Men hur ska de kunna åkalla den som de inte har kommit till tro på? Hur ska de kunna tro på den som de inte har hört? Hur ska de kunna höra utan att någon förkunnar? Hur ska någon förkunna utan att vara utsänd? Det står skrivet, skönt ljuder stegen av den som bär bud om goda ting. Men alla lyssnade inte till budskapet. Ty Jesaja säger, Herre, vem satte tro till det vi förkunnade? Så bygger tron på förkunnelsen och förkunnelsen på Kristi ord. Det är Guds eget ord som ger tro. Det är Guds eget ord som väcker människor. Som gör människor medvetna om vem Gud är. Hebreerbrevet 4:12. Där blir vi införstådda med Guds ord. Att det finns liv och verksam kraft i ordet än idag. Där står det, till Guds ord är levande. Det är levande och verksamt. Det verkar. Det är skarpare än något tvegat svärd och det tränger så djupt att det skiljer själ och ande, led och märg och blottlägger hjärtats uppsåt och tankar. Bibeln är en levande bok. Budskapet som presenteras är ett levande budskap som fortfarande har kraft i sig och talar till människor. Mana människor till omvändelse, fatta nya beslut, goda beslut, ta ställning för vem Jesus Kristus är. Och det här tror jag är vägen framåt för oss. Jag har känt det ett tag slutet på hösten här inför nu kommande termin med vintern och våren. Vad är det vi ska fokusera på i församlingen? Vad ska vi lyfta fram på ett särskilt sätt? Och då har det vid flertal tillfällen kommit till mig. Bibeln. Så det ska vi helt enkelt göra. Det kommer att märkas i våra samlingar. Våra kommande samlingar här framöver. För som sagt, det är fullständigt nödvändigt i den här tiden som är. Där det finns så många röster och så många budskap som tävlar om vår uppmärksamhet. Så det är så viktigt att vi är grundade och fasta i Guds ord. Så att vi så utan rädsla och med stor frimodighet kan se på det som händer i samhället och kan tolka det som sker utifrån Bibelns ord och inte tvärtom. Amen. Vi ber tillsammans. Tack Herre att du talar till oss fortfarande genom ditt ord. Att du vägleder oss, att vi får del av din sanning. Summan av ditt ord är sanning. Tack för dina löften som alla har fått sitt ja och amen i och med Jesus Kristus. Tack att vi får tillhöra dig och vi får läsa ditt eget ord, Herre, och förbereda oss, Herre, på det liv som väntar en gång i framtiden, men också hur vi medan vi finns på den här jorden får vara vittnen för dig och hur du vägleder oss, Herre, in i ett liv i efterföljelse till dig, Herre. Hjälp oss att vara trofasta. Hjälp oss att hålla ut och stötta varann på det sätt som behövs. Jag ber för församlingen att vi alltid ska hålla Bibeln högt i den här gemenskapen. Att Bibeln ska vara nummer ett kring varför vi samlas, varför vi tror. För att vi tror att det är Bibeln som ger uppenbarelse om vem du är, Jesus Kristus. I Jesu Kristi namn ber jag. Amen.